Finland hör till de länder som internationellt lyckats bekämpa och bromsa coronavirusets framfart med olika restriktioner och rekommendationer. Men bara under de senaste veckorna så är det helt andra bilder som har målats upp. Och nu senast så läste vi att kommunalvalet måste flyttas. Restaurangerna håller stängt från och med idag. Och vi läste också i dagens rubriker att man nu sitter och funderar på hur man skulle kunna förverkliga ett sådant här utegångsförbud. Från THLs sida sitter man och funderar på sådana saker. Undantagsförhållande igen, som ett säkert vårtecken eller déjà vu för andra gången inom ett år. Och här i dagens avsnitt av bakom rubrikerna så har vi med Vasabladets ledarskribent Dan Ekholm. Vad är det som är annorlunda den här gången jämfört med för ett år sedan då det också var undantagsförhållande?
Ja, för ett år sedan så blev vi ju tagna på sängen. Det var ju, kom ju som en blixt från klar himmel. Dels undantagsförfarandet, eller ska jag säga beredskapslagen, att den togs i bruk. Det var väl kanske få som ens visste att en sån fanns, en sån lag fanns så att den kunde tas i bruk under krisförhållanden och så. Jag kommer ihåg den här, jag tror det var en, kunde det ha varit en fredag? Nej, ja, hur som helst, det var en dag. Vilken som helst, och chocken var ganska stor, att vad var det som hände? Men det var ju liksom motiverat på ett helt annat sätt då, i och med att vi inte hade en smittskyddslag som var skräddarsydd för just covid-19, och det behövdes snabba åtgärder, och då tog man till det liksom riktigt grövsta artilleriet direkt och stängde ner mycket av det finländska samhället. Det handlade om restauranger, teatrar, bibliotek, allt möjligt stängdes så där bara i en handvändning. Och något senare så stängdes ju dessutom Nyland av från resten av Finland. Och militär och polis bevakar gränsen mellan Nyland och resten av landet. Någonting som vi aldrig trodde att skulle kunna hända. Och det här var ju en stor chock, men det fick ju effekt. Och smittalen pressades ner, och när vi var i början av sommaren så minskade antalet dödsfall i covid-19 väldigt drastiskt. Medan nu då så har vi ju haft ett år tid på oss att förbereda oss med normal lagstiftning, att kunna liksom ha en mer finkalibrerad lagstiftning som går åt de här problemen som finns. Så lagstiftarna, dels tjänstemännen som skriver lagarna, men också riksdagsledamöterna har ju jobbat på för högtryck under den här tiden. Man har gett 99 lagar som är kopplade till corona under ett år, som på ett eller annat sätt avspeglar sig på resten av lagstiftningen. Så att situationen är annorlunda, men ändå är det samma sjukdom, och vi är värre drabbade nu än för ett år sedan.
Det känns som att ännu för en tid sedan så hade man den här uppfattningen om att virusläget var under kontroll. Det kom ju nya fall hela tiden förstås, men att det kändes som att den här smittspårningen och hela den biten fungerar. Men för bara någon vecka sedan så blev tonfallet annorlunda. Vad är det som har hänt här?
Det som har hänt är ju främst den engelska virusvarianten som också kom till Finland, och den smittar 1,5 gånger snabbare än den, så att säga, den vilda varianten eller den ursprungliga varianten av covid-19. Vilket gör att det krävs mer åtgärder för att få bukt med smittspridningen. Det är väl kanske den största skillnaden som har hänt. Och den andra saken som är annorlunda är att vi har drabbats av en coronatrötthet som är alldeles förståelig, men där det kräver att vi på något sätt håller ut och kämpar vidare, för det här är liksom ett maratonlopp och ingen liksom sprint på det sättet. Och många av oss börjar bli trötta, leda på alla de här begränsningarna och längtar efter ett normalt liv och längtar att få vara sociala varelser på ett annat sätt. Och det förstås har ju liksom ändrat. Och som en tredje punkt är väl det att det också finns en viss desinformation som sprids om att det här inte egentligen är farligt och liknande. Och sånt har ju liksom i vissa kretsar fått luft under vingarna. Samtidigt som vaccinationen har kommit igång, vilket gör att vi liksom tänker att faran kanske är över, det värsta är över. Och det värsta är att kanske vi har det värsta ännu framför oss. Det vet vi inte riktigt med säkerhet, det är ingen som vet.
Det känns som också att liksom den här senaste tiden, då det har blivit tal om igen att nu kan det bli aktuellt med undantagsförhållande i Finland igen, så då har det handlat väldigt mycket i offentligheten om såna här juridiska tvister mellan vad regeringen vill göra för typ av coronabekämpning och sen myndighetsinstansernas tolkning av lagar och sånt, vad som i praktiken är möjligt att genomföra. Det handlar mer om sånt än att det här stävja en hälsofarlig pandemi. Jag tycker i alla fall att det verkar så där utåt sett vara ganska råddigt egentligen. Håller du med eller vad tycker du?
Ja, definitivt. Definitivt. Det är en väldigt förbryllande situation, och jag har ändå under det senaste året mer eller mindre på heltid följt med den här frågan och hur det politiska systemet hanterar den här. Och de här olika paragraferna, vad de betyder och vem som säger vad och i vilken situation och sådär. Och när det är undantagsförhållanden och när det är beredskapslag, så det är oerhört snårigt. Och jag har också, när jag har talat med enskilda riksdagsledamöter, så har jag märkt att de också har svårt att hänga med i svängarna. Och jag såg, vi har en statsminister som är väldigt skicklig på att kommunicera olika saker och vara väldigt klar och tydlig och så. Men härom veckan så såg jag Sanna Marin i TV-Otisets huvudnyhetssändning, där hon skulle kommentera de här olika lagtekniska frågorna. Jag vet inte om jag var trött eller vad det var, men jag förstod inte ett ord av vad hon sa. Det var så oerhört högflygande lagtekniska saker, eller om det var så att hon inte riktigt själv hade det på klart, så att hon trasslade in sig, men ytterst obegripligt var det. Och då kan man tänka på liksom, hur är det då för en lekman som försöker bilda sig en uppfattning om hur man ska göra. Så att det är ju... En del av den här pandemibekämpningen handlar ju också om kommunikation, för att det är ju varje enskild människa som ska med sina egna val och sina egna rationella beslut göra det som behövs för att bekämpa smittan.
Du kom in här på deras paragrafer och sen också om statsminister Sanna Marin, och en av de paragrafer som regeringen då har tagit i bruk, så är den här paragraf 106, och just den så skrev du faktiskt en ledare om i Vasabladet här i förra veckoslutet. Kan du lite öppna upp vad det är som är problematiskt med just den här paragrafen?
Ja, nu när beredskapslagen till vissa delar tas i bruk igen, så är det fyra olika paragrafer som tas i bruk, och flera av de här är väldigt vettiga och väldigt nyttiga, och det handlar till exempel om att vårdgarantin avskaffas tillfälligt, så att icke-brådskande sjukdomar så sköts inte just nu om de inte måste, för att man då ska kunna hantera den här pandemin. Det vill säga att vården inte är uppbunden av mindre farliga sjukdomar, utan kan omdirigera och omprioritera vården. Plus att alla som är vårdpersonal kan åläggas att, också privata vårdaktörer kan åläggas att sköta covid-patienter och liknande. Så det är liksom den här vettiga delen av det här. Men sen är det paragraf 106 som jag var skeptisk till, för att den koncentrerar den statliga informationsgången till Sanna Marin, eller till statsministern, oberoende vad statsministern heter, men den här paragrafen så innebär att statsministern är den som berättar vad som får berättas om covid-19 när det gäller statliga myndigheter. Och det här tycker jag är problematiskt. Det kan hända att det har kommit motstridiga uppgifter mellan THL, Institutet för hälsa och välfärd, och något ministerium, och att det liksom har dragits åt lite olika håll, men det tycker jag att vi måste klara av i en liberal demokrati. Jag tycker inte att som jag skrev där, att statsministern ska kunna lägga munkavle på statliga tjänstemän. Tänk om hon drar fel slutsatser och en låt oss säga en smittskyddsexpert på THL vill liksom dra i nödbromsen och säga nej, absolut inte, så här kan vi inte ha det, det skulle vara mycket bättre om vi gör si och så. Så tycker jag att det är ganska bekymmersamt att man i en demokrati under fredstid, trots att det är kris, lägger munkavle på de här tjänstemännen och att det är bara statsministern som får uttala sig eller någon annan får uttala sig med hennes tillstånd. Och det tycker jag inte att vi ska ha en sån här situation. Jag tycker att vi måste kunna klara av att hantera att det förekommer lite olika åsikter. Och de största åsiktsskillnaderna har ju handlat om dragkampen mellan Helsingfors stad och staten till exempel. Eller regionförvaltningsverken och enskilda kommuner. Att det är liksom där det har varit lite otydligt och så. Och det är klart att det är inte alldeles entydigt och det kan finnas lite olika åsikter och det är olika tolkningar. Men jag tycker att det måste vi klara av.
Nu kan vi då konstatera att det råder undantagsförhållanden till den 28 mars. Och undantagslagar är ingenting som man så där helt lättvindigt tar i bruk, och allra minst i Finland. Nu råkar det vara så att vi har berört de här lagarna i mars 2020 och nu 2021. Men i många andra länder har man gjort det här också i olika andra sammanhang som inte bara berör coronapandemin. Det kan till exempel handla om terrorattacker då man har tagit i bruk den här typen av lagar. Nu har vi då verkligen sett att Finlands lagstiftning är, ja, den är otroligt stel när det kommer till att hantera en samhällelig hälsofara som coronapandemin. Tror du att den här typen av, du var redan lite inne på det, men att har vi sänkt tröskeln för att ta i bruk den här typen av lagar och paragrafer också i en tid som inte är präglad av en coronapandemi?
Någon gång är alltid den första och då är kanske tröskeln hög. Sen så liksom minskar tröskeln, och ja, men justitieministern Anna-Maja Henriksson har sagt att man tar inte lättvindigt till en såna här paragrafer. Men det hade på något sätt blivit lättare, känns det som, i och med det här. Sen så vet jag inte riktigt helt om vi skulle säga att vi är stela, för att man kan ju jämföra sig med Sverige också, och där hade de hade ju inte ingen beredskapslag att de kan ta till undantagsförhållanden på det här sättet som vi har, utan att men den är ju liksom, den här lagstiftningen är rätt så krigspräglad, att det är liksom den stora hotbilden, alltså terrorhot och så, men våra beredskapslagar är inte mer än, är det 10 år gamla, jag tror att de var 2011 eller 2012 som de togs i bruk under den samma justitieministern som vi har nu. Är vi stelbenta? Jo, det är ju liksom en lag ska ju liksom kunna tillämpas i olika situationer, och den ska liksom, det är ju egentligen ingen överraskning att det finns olika tolkningar av lagar. Det är ju alldeles naturligt. Och så var det ju till exempel när det gäller de här gymmen i Helsingfors, som Helsingfors och Nylands, eller södra Finlands regionförvaltningsverk, tyckte att man kan nog tillåta dem, i alla fall om det nu bara är 6 personer eller var det 10 personer, medan social- och hälsovårdsministeriet skulle vilja ha dem stängt helt och hållet. Och det är olika lagtolkningar, och så är det. Jag menar, vi kan inte skriva lagar som är exakt för liksom skräddarsydda för enbart en situation, utan liksom, saker och ting lever. Vi kan ju försöka, och nu har det gjorts liksom coronalagar som ju är skräddarsydda, men före vi vet vad som händer så måste vi ju liksom kunna ha en beredskap, eller att vi har en lagstiftning som är tillämpbar på olika situationer, och då finns det liksom lagtolkningar kring hur det här ska göras och så.
Termer som undantagslagar, beredskapslag, undantagsförhållanden, det är sånt som finländare har fått liksom höra nu då det här första gången kanske då i mars förra året. Det var en helt ny situation, det kändes, ja, det fanns en nästan en obehaglig känsla för vad som gällde den där gången. Det var första gången på väldigt många årtionden som det var någon form av undantagsförhållande i Finland. Vi får gå ända tillbaka till krigstiden för att hitta någon motsvarande period. Och nu den här gången känns det som att ja, det är undantagsförhållande igen. Men det känns samtidigt som att det är kanske personliga reflektioner det här. Att det är att nu, ja, vi fortsätter en stund till med de här restriktioner och sånt som vi redan har i bruk. Men samtidigt funderar man då på THL och inom regeringen på utegångsförbud. Här kommer då ytterligare en dimension av restriktioner som är ganska drastisk åtgärd ändå att på det viset reglera människors rörelsefrihet.
Ja, så det känns overkligt att ens tala om en sån sak. Men det är väl kanske så att jag kanske är naiv som tror att de här inte kommer att behövas, men det är ju möjligt att de kommer i alla fall, och det känns omöjligt ända fram till dess att de sen är ett faktum helt plötsligt. Om någon för 1,5 år sedan säger att ja, om ett halvår så kommer Nyland att vara avstängt från resten av Finland, och det är liksom polis och militär som står vid gränsen och bevakar den där, så skulle man säga att du är galen, det kommer aldrig att ske. Och jag vet inte om det kommer att vara liksom samma i den här situationen, att man kommer att tycka att det kan ju inte behövas. Och jag tycker väl kanske inte att det behövs här och nu, och jag tror väl inte att det kommer att bli ett nationellt utegångsförbud på det sättet, utan för att vi är i den lyckliga situationen att vi bor i ett glesbefolkat land. Men så finns det huvudstadsregionen som är egentligen det enda undantaget från den regeln, där man bor lite tätare och så. I en internationell jämförelse är det inte särskilt trångbott där heller, men det sprids mycket covid-19 där, och folk som måste röra sig till sitt arbete och inte kan jobba på distans, så måste ofta åka kollektivt, eftersom alla inte har bil där, för att det är liksom stockningar och för att boende kostar så mycket som man inte nödvändigtvis har råd med en bil och så vidare. Så att i huvudstadsregionen kan det ju hända att det här blir av. Nu då läcktes det ut uppgifter om vad som står i det här paragraferna som då liksom sätts i skrivbordslådan, och där är det väl egentligen... Det att man skriver en sån lag betyder ju inte att man behöver ta den i bruk, och det har ju också regeringens representanter sagt att de hoppas att den inte behövs. Men om läget skulle förvärras väldigt mycket i till exempel huvudstadsregionen och incidenstalen skulle stiga väldigt högt, så skulle det ju vara ansvarslöst att inte liksom ha förberett sig för en sån sak, utan bara tro och hoppas att det blir nog bra. Jag menar, den diskussionen har vi ju liksom fört kring det här med att flytta kommunalvalet. Att nu har de haft ett år på sig och har inte liksom gjort någonting för att förbereda sig för det här. Så att det är ju klart att regeringen måste ha det här färdigt i skrivbordslådan och ha tänkt igenom hur det här är möjligt i förhållande till våra medborgerliga rättigheter. Och hur ska den här tillämpas och i liksom hur fin... kalibrerat ska det vara, att det liksom, ska det gälla en stadsdel i Helsingfors, eller ska det gälla hela Finland, eller allting däremellan, och ska det finnas olika grader, eller liksom antingen eller hur ska det vara? Och det är ju ansvarsfullt att tänka igenom den situationen på förhand, så att man snabbt sen, ifall det börjar brinna, så att säga inom citationstecken, kan ingripa med mycket kort varsel.
Med undantagsförhållande och de paragrafer som man har tagit i bruk nu, så skeptikerna menar ju att 28 mars kommer inte att räcka till, att det kommer säkert att fortsätta efter det, och den spåkulan skulle väl alla kunna sitta och titta i, att hur kommer det att räcka med 28 mars, eller kommer det att bli ännu längre? Men hur tycker du vi ska tänka om det här?
Ja, det är ju kopplat till i vilken smittspridningsfas man är, och när det gäller just de här undantagsförhållandena, eller ska vi säga restaurangstängningarna som inte är kopplade till den här beredskapslagen utan som en separat normal lagstiftning, så i Karleby kan man gå på restaurang om man vill, men i Vasa kan man inte. För att mellersta Österbotten, Sojteområdet där, är i den lägsta fasen, alltså på så kallad normal nivå med väldigt låga smittal, medan Österbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt, är i den högsta fasen, det vill säga samhällsspridningsfasen. Och nu har ju på sistone de här talen pekat neråt i gudskelov här i Vasa sjukvårdsdistrikt, och det har sett bättre ut och incidensen har kommit ner under 100. Men det är nog en så om vi i något skede kommer ner i accelerationsfasen, så gäller fortfarande de här restaurangstängningarna, att vi måste ända ner till den här normalfasen eller basnivån eller vad vi ska kalla det. Som gäller i Karleby, för att vi skulle kunna så där tryggt öppna restaurangerna igen, men vi får hoppas att det räcker med bara 3 veckor, för att det är nog jättetrist för restaurangnäringen, den här grejen. Även om de kan kompensera med hämtmat till en liten del och dessutom få en kompensation från staten för det inkomst, en del av det inkomstbortfall som uppstår. Så det är ju jättetrist för det här, och det är svårt för den här restaurangnäringen att snabbt reagera, för vi har ju också en liksom lagstiftning som gäller permitteringar och uppsägningar, att innan den processen liksom gås igenom med samarbetsförhandlingar, så det är liksom, så har de här 3 veckorna gått och så vidare. Så det är en jättesvår situation för dem. Men räcker det med 3 veckor? Jag vågar inte spekulera, men man får ju hoppas på det bästa.
Du har lyssnat på nyhetspodden bakom rubrikerna, som den här gången såg lite närmare på undantagsförhållandena som råder i Finland sen igår måndag. Ledarskribent Dan Ekholm medverkade i det här avsnittet. Alla tidigare avsnitt av bakom rubrikerna hittar du förstås på HSS Medias nyhetssajter. Mitt namn är Patrik Sjöholm och jag tackar dig för att du lyssnar. Ha det gott!